Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Då säger vi hej, hallå och välkomna, precis som Olsson alltid har gjort genom sina år som programledare. Ja. Men det är för denna podden, jag har ingen aning. Ja, det kanske är.
Ja, du tog ju den rollen direkt, det är massor av människor som undrar. Liksom,
fick den rollen.
Ja, tog den. Ja.
Mm. Mycket varmt välkomna ska ni vara till det som är podden nummer 58, och det är ju ett fint gammalt fotbollsår och en siffra, 58, eller hur?
Du tänkte på det också, alltså jag tänkte hur ska vi hitta ett sorts jubileum på detta, om det är 1958, då gick det ett VM i Sverige, om jag minns rätt.
Ja, och nu är vi mitt i VM på alla sätt och vis, och det är klart att då är detta en speciell podd, podden. När vi ändå är där och då, ska vi hälsa vår första lyssnare Mats Olsson välkommen och gratulera till VM-kvalificeringen. Får vi inte glömma, va?
Mats Olsson, tog sig är till... jag är väl alltid med. Du menar väl Staffan?
Säger Mats Olsson?
Ja.
Ja, det är mycket nu, Olsson. Det är mycket nu.
Ja.
Jag menar Staffan Olsson,
ja, det är klart.
Förstås. Mm. Vars handbollslandslag alltså tog sig till VM som också går i Qatar. Precis som fotbollens VM, ja. 2022 eller vad det är. Det är långt fram tills dess. Så det var ju kul. Det var, så jag var ju inte med i VM när det begav sig senare. Så att det
nej,
var
det var
superkul.
Okay.
Så att, grattis till det helt enkelt. Ja. Ni hör kanske också att det är lite livat runt omkring mig. Ja. Och det beror helt enkelt på att jag är liksom på något vis mitt i pudelns kärna. Jag är i Fortaleza i nordöstra Brasilien. Jag sitter i mediacentret och om en liten stund, faktiskt bara inom en timme, så ska Brasiliens match i detta VM mot Mexiko spela, så du kan själv tänka dig att det är livat här i mediacentret, det enorma mediacentret där sitter, fyllt med inte minst brasilianska journalister, de är ju 1 miljard känns det som på detta mästerskap. Och du sitter och glassar i New York.
Jag glassar, jag sitter och tittar ut på bygget här, jag var mest orolig över det att de håller nu på med cement igen, de har byggt en ny våning sen vi träffades, eller sen vi talades vid senast, och de där cementblandarna som står nere på gatan, 2 stycken jättelika bilar med sådana som de för ett jäkla liv, men jag har flyttat ut i köket, jag tror jag sitter ganska bra, men det är ju ingenting mot dig, men alltså det mest, det var väldigt störet här, någon ropade bakom dig, så sa jag, vad hände? Belgien gjorde mål. Men det har de inte gjort på min tv.
Nej, men det är ju inte...
Det tog 30 sekunder kanske innan, så ja, då kom målet.
Nej, men det är väl inte så konstigt.
Inte det?
Det fattar man ju. Det är ju alltså, jag är ju i Brasilien och VM spelas här. Ja. Och jag ser på tv i Brasilien, dessutom på en VM-arena. Och du är i ett helt annat land, på en annan kontinent. Det är klart att målet kommer senare till er. Det är ju liksom... Förutom att det är en del av tekniken utgår från, så är det ju en del av... att man är på VM, att man får allting lite tidigare.
Alltså det kommer med akkrediteringen alltså.
Kan komma med akkrediteringen, ja.
Man har den där, så när man sticker in den så betyder det att okej, nu kommer du få allting lite tidigare. Ja, kanske det.
Just nu alltså i mediacentret, jag ska säga att denna mäktiga arena som detta är, som heter, vad heter den? Castelao tror jag arenan heter, är nybyggd såklart och har kostat alldeles mycket pengar, precis som allting annat här i landet, och inga pengar finns kvar. är ju ett mediacenter nere liksom i källaren som är, jag skulle nog säga att det är 200 meter långt. Ungefär. Ja, 200 meter långt och 1, 2, 3, 4, 5, 6 liksom rader av stolar och bord där, och det är proppfullt. Det går folk här hela tiden och letar efter platser som har kommit för sent hit. Det är en väldigt speciell arbetsmiljö, men den har du ju varit i Olsson.
Ja, just det. Ja,
några gånger. Mm. Säger så. Så att det är väldigt, väldigt special, men det är kul såklart. Det är kul att vara här och uppleva detta Brasilien-VM med Brasilien om inte annat.
Ja, och dessutom lite tidigare än alla andra.
Dessutom ungefär. Ja, åtminstone USA har ju inte riktigt köpt den typen av rättigheter, så i USA är de 30 sekunder efter. Men i Europa, vissa länder i Europa är bara 10 sekunder efter.
Ja. Men hur funkar det mellan TV4
det har varit ett,
och SVT?
Nu, det har varit en... ja, det är ju så att vi har köpt det ihop då med Sveriges Television. Så att, ja. Men när de fick Erik Hamrén som expert så innebar det att de också fick någon deal med förbundet att de får det 4 sekunder tidigare än oss.
Jag trodde att det var att de fick en straffavgift där, att det var några sekunder senare. Men det var tvärtom alltså, att förbundet lyckades så att
förbundet gick in och lösa, ja. Lade de 4 sekunder senare.
Jag
har en vecka bara till Anna Olsson. Ja. Det känns som att tiden bara flyger iväg, men det har ju varit på alla sätt och vis intressant att få uppleva ett VM dels mitt i smeten som jag är nu och dels där ute där vi bor i, ja, jag har ju försökt beskriva det både i blogg och på annat håll, i en schweizisk alpby där lugnet ligger som, är det inte en människa, det är så tyst att man hör liksom hur gräset växer utanför, ungefär så tyst är det.
Ja.
Det är verkligen väldigt speciellt. Och sen så kommer man då vidare ut i kaoset som kan finnas i Rio de Janeiro eller Sao Paulo eller på matcherna. Ja, det har varit väldigt kul VM så här långt på alla sätt och vis. Bortsett man från de protesterna som vi tror även kommer till den här matchen då, i samband med den här matchen överallt i Brasilien, som man inte riktigt ser när man är på matcherna, så är det ju sån här skön VM-fest som du vet att det kan vara på just fotbolls-VM.
Ja.
Där alla är glada och trevliga och snälla och går hand i hand, eller på sig inte riktigt men nästan.
Men det,
till matcherna och glädjen är stor.
Ja, men jag tänkte fråga dig också att så det brukar vara så inför alla mästerskap. Alltså ända fram till det börjar så är det bara härva och elände och protester och demonstrationer och de ska stoppa och det ska bli si och det ska bli så. Sen när det börjar så hör man ingenting av det. Och då undrar jag om det beror på att medierna väljer att inte ta upp det eller om helt enkelt allt detta har slutat.
Dels har det väl tagits upp lite efter Barsarnas första match. Men det förekommer ju och det kommer att vara protester, säger alla, och inte minst Paulinho som jag jobbar med här.
Ja, ja, ja.
Har sagt att det kommer att vara protester även i samband med den här matchen. Men det är ju ganska långt ifrån där vi är. Från arenan som är avskärmad och sådär. Och vi har ju sett här i Fortaleza idag såg vi tungt beväpnad polis komma körande på motorcyklar faktiskt. Det sitter liksom två på varje motorcykel med, och längst bak sitter en kille med någonting som ser ut som en k-pist. Det ser ut som killar som man liksom inte riktigt bråkar med. Och det kommer bli oroligheter. Men det är klart att man ser väl till så att man håller de oroligheterna så långt ifrån VMs kärna och folk och journalister som överhuvudtaget möjligt. Men det är klart att det är oro i landet. Jag satt sedan om en kille igår på flyget hit från Rio de Janeiro som berättade att han, bland mycket annat, han berättade att han var härifrån den här stan och han berättade att flygplatsen hade de då fått x antal 100 miljoner för att göra om inför VM och ingenting hade hänt. Flygplatsen var lika gammal och där ser som vanligt, men pengarna var inte kvar. Och så är det överallt. Överallt. Och då, bara under VM så är det så att i Fortaleza till exempel, där han hade en affär som sålde däck, eller flera affärer som sålde däck, så är det så att varje gång det spelas matcher så utlyses det helgdag för att trafiken ska underlätta. Så har man då öppet och sådär sina kontor eller sina affärer, så blir man bötesbelagd. Så då vill man liksom inte ha det. Så då innebar det till exempel för den här killen att 10-11 dagar under den här månaden eller den här perioden så kunde inte han ha sina affärer öppen, och då förlorar han en massa pengar. Ja. Det är massa sådana grejer hela tiden som spelar in. Som gör att liksom... Men framförallt är det ju det att då, det har kostat så enormt. Nu kanske Bellingham mål. Nu Nu gör de mål. Får du se till när det kommer hos dig då? Nu får du se när det kommer till dig, Olsson.
Ja, har du kommit än.
Har du kommit till nu?
Nej.
Belgien är ju 2-1. Har du kommit nu då?
Där kom du.
Där kom det, ja. De får köpa bättre rättigheter.
Ja.
Jänkarna.
Eller så, ja.
Det är sånt man får leva med. Ja.
Men det där var ju intressant med Holiday, för att jag bara slölyssnade lite i pausen här i matchen. Då var det den kvinnliga programledaren där, som jag inte vet vad hon heter. Hon sa just det där med att every game is a holiday. Jag tänkte, jaha, det är kanske... Det är bara att det var en sån god stämning. Men alltså man utlyser helt enkelt att nej, idag är en hel dag. Nu är det 6 ja, juni eller något.
Och det främsta skälet till det sägs då vara för att trafiken inte ska vara som den är. Det vill säga fullständigt kaotisk. Utan, ja. När det är hel dag då är såklart folk ledigt och inte ut och kör med bilar till jobbet och till och från. Och sådär, och väljer bara hemma och kolla på fotboll. Så det är det främsta skälet. Men för affärsitkarna, heter det så?
Ja,
Itkan,
ja det är det. Ja.
Fint gammalt ord.
Itkan.
Så innebär ju det stora förluster. Mm. Men alltså värst är väl ändå att de har Maracana-stadion har kostat lika mycket att har kostat 3 gånger så mycket att renovera än Bayern Münchens, alltså vad heter den, arenan?
Allianz Arena.
Allianz Arena kostar att bygga från grunden.
Oj.
Och det är ju, och överallt är det likadant. Överallt är det likadant. Nu sitter de några sköna japaner här som ni kanske hör, som ska göra någon sorts radioprogram.
Ja.
Kanske de
smattar på. Var är peruanen? Var är han från Peru?
Ja, han är kanske här, peruanen. Såg du bilden på honom?
Ja, men det är en fantastisk, roligaste bild jag har sett på då. Han var ju klädd som en sån superhjälte.
Ja, han var på en peruansk TV. Ja, han var klädd, så jag vet inte riktigt om det är en klädkår som Tele4 hade uppskattat.
Ja.
Eller så hade de det. Framförallt hade tittarna kanske gjort det. Men han var klädd som en, ja, det var någon sorts superhjälte. Jag vet inte riktigt varför. Du vet hur det är här. De är ju i stort sett alla brasilianska journalister som inte är har sån här kläder på sig som de brukar ha tv-bolagen med logga på. Så har de ju brassarnas tröja på sig. Och japparna här framför mig nu från ett bolag som heter TVB, ser jag nu. De har en brasiliansk piqué-tröja med Brasiliens, alltså landslagströja, nummer 10, och killen har en annan brasiliansk landslagströja på sig.
Ja.
Så att, men de har ljudtekniker också, han har inte det, säger jag. Han har inte det. Han vill hålla sig lite mer, lite lägre profil. Så att det är ju det är lite annorlunda än det är i Europa, som du vet, Olsson.
Ja, det är det ju faktiskt. Ja, beroende på vad man är, om man har varit i Turkiet och sådär, ja. Det brukar ju vara bra råk på pressläktaren.
Det är sånt, och sen är ju vädersituationen har ju varit också väldigt speciell, för att det kan gå dagar när det är, kan inte säga att det är kallt, men det kan vara som en sval svensk sommardag och mycket regn och moln och sådär, och sen så kan det vara varmt på samma ställe, kanske 30 grader som vi hade här för några dagar sedan, och sen så, om man då reser vidare uppåt norrut framförallt, som är i Fortaleza, så är det väl 26-27 grader, men ja, det känns som att sitta i en sån här riskokare som de har på Kina. Jag vet, man lyfter locket på Kina-restaurangen. Som att sitta mitt i en sån enorm... Ja. Oj, det hade Belgien en chans. Det får du, om 30 sekunder får du se en fin chans.
Okay.
Alltså du vet, det är en sån enorm luftfuktighet. Man kan inte, du kan inte gå en... Du är dyblöt om du går en meter. Bara går ut i någon sorts ångande bastu. Turkisk bastu heter det, va?
Det vet jag inte.
Ja, men när man går in i så är det en massa ånga. Är inte det en turkisk bastu?
Jaha, jag trodde det var en bastu. Nej, jag vet, ingen aning.
Ja. Ja, men så är det med vädret. Ja. Lite special. På alla sätt och vis. Du, staterna, dina killar, Jürgen Klinsmanns lag, gick ju in i turneringen. Hur var liksom, stod USA stilla?
Nej, enligt tidningarna idag så stod det still, ja. Men nej, vi var ute och gick just då. Jag tog en tv-fri dag och ute på stan. Det märktes när man gick förbi vissa barer och krogar och sånt, att folk ropade och gastade på insidan. Men jag kan inte säga att det stod stilla precis.
Vadå, dissade du ditt lands match?
Ja, faktiskt.
Du är svensk domare och allt.
Ja, det är... Men ja. Ibland man måste göra andra saker i livet också.
Ja, jag förstår det. Men hänger de... Jag vet att du skrev en krönika väldigt rolig om att du sa äntligen har upptäckt fotbollen. Hur hänger de med nu när det väl är igång? Alltså, känner du av det?
Ja. Jo. Det är jättemycket folk som har tröjor på sig och man går förbi ställen så är det skyltar och grejer att vi visar, missa inte ikväll. Och just det här med Ghana har ju varit en stor grej därför att de har ju slagit ut USA två VM i rad om jag minns rätt. Så att just den matchen byggdes upp väldigt mycket för. Och nu, efteråt så var det ju alltså New York Post hade hela första sidan på två män som var sådär utklädda, du vet, och målade i ansiktet, hade militära hjälmar och skrek och höll på. Men nu också vissa krönikörer, de är lite ärrade, äldre, konservativa, de säger ja, man märker de är inte så jäkla intresserade, men det är någon editor säger att du måste skriva om det här är stort, du måste ta upp detta. Och då skriver de just här liksom att det här, de är väldigt upprörda över att det ska heta match. This is match. Man ska säga game.
Jaha.
Ja. Och en som heter Mike Vaccaro som skriver mycket hockey och annat i New York Post. Han sa att nej, det här är sånt där som mina amerikanska eller mina kompisar undrar vad är de håller på med. Det blir ju inga mål och det dröjer för länge mellan målen. Och varför spelar man bakåtpassningar och vad ska det vara bra för? Och sådana grejer.
Ja. Vadå, varför skulle du inte få lov att heta match?
Nej, för de säger game här. Game,
jo, jag vet, game. Men ja.
Det är mycket sånt. Och tycker de det är... Oh, sorry, skrev han. It's with soccer, you're supposed to say match.
Som tändsticka då, eller? De tycker att det är, eller vad?
Ja, kan tänka det.
Ja. För annars har det ju varit, tycker jag, i varje fall, och du vet ju det när man är utsänd. Man ser ju hälften så många matcher som alla andra som sitter hemma eftersom man ska resa och vara på träningar. Och man ser ju egentligen VM bäst hemma framför TV:n om man ska vara helt ärlig. Just mest och bäst, i varje fall mest, kanske inte bäst men mest. Men jo, jag tänkte säga att det har ju varit ett strålande fotbolls-VM så här långt i inledningen med härlig fotboll och du vet. Alla var precis som det brukar vara, tycker jag. Men fotbolls-VM är en cool grej på något vis.
Mm.
Det är liksom mycket glädje och det är verkligen fest var man än går här. Alltså runt arenorna och i samband med arenorna. Folk är ju som galna i fotbollen. Det känns liksom som att det nästan smittar av såväl spelare som publiken som har rest hit eller folket som har rest hit. Det är inte som man är, som det kunde liksom vara i Sydafrika när, där folk förvisso var väldigt intresserade av fotboll, men det var inte helt hungra på att de visste exakt vilka alla lag var och vad de gjorde och sådär. Så ja, det är en skön stämning på något vis. All in one rhythm. Som det, deras slogan är ju all in one rhythm och det stämmer faktiskt kan.
Och du har ju, sen har du fått vara med på någon härlig flygresa också, läste jag i bloggen.
Jag har varit med mycket härliga saker. Igår var en sån dag som och man ska ju inte gnälla heller för att då kan jag förstå att folk blir vansinniga eftersom det är ju ändå hyggligt privilegierat att få lov att vara här. Men sen är det ju då många som inte förstår att man jobbar och reser stort sett dygnet runt. Men i varje fall så igår så gick vi på det här flighten från Rio till Fortaleza som var 3 timmar. Satt i en timme planet, ingenting hände. Vet man, båda planet sitter ner. Ingenting händer, absolut ingenting händer. Noll information, vi bara sitter där en timme efter ångesttid. Tills det var en man snett till höger om mig som fullständigt tappade det. Helt plötsligt också. Bara skrek allt vad han kunde. Han hade en viss rondör och hade ett par svåra Ray-Ban. Satt vid en fönsterplats med en väldigt mycket yngre fru genom sig. Och bara skrek allt man kunde mot personal, kabinpersonalen. What the fuck is going on? Väldigt högt flera gånger. Och då blev det ändå lite fart på i kabinen. Alla mexikanska fans som var där började vissla och stampa med fötterna i golvet. Barn började skrika och alla hejade på den här. Han skulle kunna vara fotbollsagent, typ det stuket. Mannen som gapade och skrek.
Ja.
Och han Han fick åtminstone igång hela apparaten, och då visade det sig att de sa att de inte kunde någon engelska, vilket ju är helt fantastiskt att man inte kan det på ett stort flygbolag. Ja. Och egentligen måste man väl nästan kunna det. Åtminstone kaptenerna, men de sa ingenting. Absolut ingenting. Så visade det sig att det var, de väntade på några sandwichar som inte hade kommit på. Och då tappade han nu ännu mer, mannen.
Jaha, var det det?
We don't want no fucking sandwiches. Get this flight moving. Ja. Och då rullade de iväg. Lite så i panik. Knappt någon säkerhetsgenomgång, utan bara iväg. Ja. Och det enda jag hörde från cockpit var 10 minuter innan landning. Då var det en co-pilot som sa på väldigt, väldigt knack engelska att we are landing Fortaleza 1805. 1805 alltså. Ja. Ja, det var... Ja, det var en väldigt speciell upplevelse. Kommer till flygplatsen. Vi går ut, hämtar vår väska och går ut. Och det är fullständigt kaos utanför. I någon sorts enorm, största taxikö jag någonsin har sett. Och då visar sig att det är 2 timmars väntetid på en taxi. Vilket man kanske inte vill ha efter den resan då.
Nej, nej.
Men då, som Paulinho reser med oss överallt, så har han ju takt och känsla för hur man agerar i detta komperade land. Så han stack till någon lirare där som höll i taxikön en 10 peng. 30 spänn ungefär. Och då fick vi en taxi direkt. Så då åkte vi iväg till det här hotellet som vi hade bokat någonstans åt ett håll söderut. Och när vi kommer fram till det här hotellet som låg vid någon sorts strandremsa, en bra bit utanför stan, så där det var massor med fulla människor som gick omkring och skrek i receptionen. Det såg ut som ett Kärreborg-hotell i Benidorm 1982.
Ja.
Och då säger de bara, nej, här finns inga rum. Det är fullbokat. Ja, men vi har ju en bokning här. Ja, jo. Men det är fullbokat. Vad ska vi göra? Ja, inte vet jag. Men någonting måste ni göra. Vi har ju ändå bokat hotellrum. Nej, det finns inga rum. Stod vi där i natten, långt ut i ingenstans. Utan rum. Överhuvudtaget. Inte ens ett enda rum. Ingenting. 3 man. Då fick vi på något vis försöka lösa det i all hast. Och med hjälp av en trevlig kvinna som stod där i receptionen som kunde bra engelska, så hittade hon ett hotell inne i stan som vi då åkte till i en dryg timme i taxi åt andra hållet då.
Ja.
Och där fick vi då till slut rum på något konstigt vis, eftersom alla säger att det har varit slutsålt i stan i evigheter. Och då... tog det då ifrån att vi lämnade vår schweiziska alpby uppe i ett berg där vi bor utanför Rio, till att man öppnade hotellrummet, tog det 12 timmar ungefär.
12 timmar, det är gött.
Ja. Men då är man inte så nöjd.
Nej, det är det jag kan känna också när jag får fråga. Fan, saknar du inte vad det är? Väldigt mycket saknar jag, men just detta, det blev för mycket. Jag började känna sista mästerskapen, alla de här förseningarna och väntetiderna och detta. Det finns en i Daily News här, New Yorks ena tabloid, som heter Philip Bondi, och han skriver väldigt roliga dagböcker. Hans handlar mest om att det inte finns någon mat någonstans. En dag gick han 10 timmar utan att äta någonting, för det fanns ingenting att köpa och ingenting att trycka. Vad händer nu?
Nej, vi väntar in några biljetter om någon kille här, så att det är sånt som, det händer alltid någonting. Jag förstår vad du menar, det gick ut att det är också fantastiskt det här med FIFA, hur de styr. Du kan inte betala någonstans på arenan med något annat kort än Visa, för det är Visa som är, Visa är de som, du får bara använda Visa-kort, för det är Visa som är en av sponsorerna till fotbolls-VM, så du, och cash, inga andra kort, det är fullständigt omöjligt. Och sen så gick det ut ett mail då, eller ett meddelande, väldigt, väldigt argt ifrån FIFA här för några dagar sedan till alla som jobbar med VM-akkrediterade, att man får absolut inte äta någon annan mat i mediacenter eller dricka någon annan dricka med sig än det som finns här, och som det ungefär är en timmes kö till någon dassi-kriterier. Så man får inte ens ta med sig ett äpple liksom och käka, för då kommer de och rycker det på något vis. Det är så... Just det som är så otäckt toppstyrt, så på något vis. Men det är ja,
det var det som Philip Bondi skrev häromdagen också, att han hade tagit med sig en macka och ett äpple. Det hade kallat, nej, men det plockade de när han checkade in i vilket nu presscentrum det var. Ja. Så nej, för att ta med mat in och så handlade jag inne. Och sen när jag kom in, det går ju inte. Man kan inte handla någonting. Han hade köpt choklad. Alltså de där 10 timmarna så hade han ätit typ 5 chokladkakor.
Ja. Ja, men lite så är det. Och det är väl en del av det här landet också, har jag förstått, att liksom, ja, det, vi har våra 10 man som jobbar här i den här restaurangen, och det får det räcka på något vis. Så. Och brassarna rycker lite på axlarna och tycker att jo, men det är som det är. De är vana vid det. Medan vi europeer tycker att det möjligtvis skulle vara lite bättre och lite, ja, lite annorlunda.
Men jag minns att det var lite så i VM i Japan också. Vissa presscentrum man kom till var väldigt dåligt med mat. Gick man inte och tryckte i automaterna direkt så var det slut när man kom. Jag vet, jag hade ett långt uppträde med dem där och sa, men jag är diabetiker, jag måste ha något att äta. Och de bara ryckte på axlarna och sa, sorry. Nej. Okay.
Ja, det hade de skitit i här också, kan jag säga. Så jag försökte få med mig en flaska vatten som jag hade med mig från resan hit från hotellet, och då pekade de på vattenflaskan vid säkerhetsgenomgången, så sa de, jag fattar att de kunde ingen engelska som ingen kan, och då sa de att jo, vattenflaskan hjälpte på linje att översätta, fick jag nog ta med mig, men jag fick pilla bort vattenmärket,
alltså
själva, det var en Evian-flaska, jag fick ta bort Evian för de sponsrar inte VM, så jag fick ta med mig vattenflaskan, men jag fick liksom vara clean, jag fick inte sitta med klistermärken på det. Vad det nu skulle synas har jag faktiskt ingen aning om, men,
ja, men du, så var det. Det är ju TV, du skulle kanske stå och hålla upp den där.
Ja.
Man vet aldrig.
Nej, man vet aldrig. Det är ju inte konstigare än att, jag vet inte vad, den att FIFA bestämmer allt och styr allt in i minsta detalj. Då får man på något vis, man får väl leva med det då. Men man kan ju ibland tycka att det är ju kanske lite väl too much.
Ja.
Eller?
Ja, nej, jag tycker det är fruktansvärt. Det är, men vissa har ju varit duktiga på det. Jag vet att för jättelänge sedan. This time, bring your visa card to the Olympics because this year the Olympics don't take American Express. Alltså stora mästerskap, så ja, då måste man använda det de har.
Ja, och det på något vis har det ju gett bra resultat, har det visat sig.
Jag bara väntar på det. Jag har fortfarande gått på det när vi talar om Los Angeles målvakt Jonathan Quick, att du sa han var snabb i vändningarna. Och det var han ju också.
Det var han ju också.
Var det uppmärksammat mycket i Brasilien?
Oh, ja. Oj, oj, oj. De vet inte ens vad det är för någonting i ishockey. Kanske. Nej, det var verkligen inte. Man tittar alltid igenom tidningarna, och även om man inte förstår allting som skrivs, så är det bara fotboll. Men det är inte så mycket. Just nu under VM så skulle man kunna tro att det bara var liksom Brasilien i brassetidningarna. Men det är såklart mycket Brasilien, men det är ganska blandat på i övrigt. Exempelvis när Argentina hade spelat sin match och vunnit, så var det på Globos första sportsida var det ju Leo Messi över hela sidan. Så att det var det liksom, Messi är ju såklart, om man är stor i Europa så kan du tänka dig hur stor han är här i Sydamerika.
Det var faktiskt ett fantastiskt mål han gjorde.
Och här, du vet, många svenskar, jag läste både tidningar och hörde hemifrån, kritisera honom för att han hade varit lite halvdass i matchen.
Jaha.
Men liksom här var det mer att man fick en känsla av att här utgick man från att det han gjorde som var bra och som avgjorde matchen var tillräckligt. Skitsamma vad han hade gjort innan. Det var en helt annan sätt att se det på. Mm. Som också var intressant. Sen var det också intressant, tycker jag, på flygplatsen igår. Vi satt, det var en tv-skärm som alla tittade på, och se Portugals match där mot Tyskland, dessa fantastiska tyskar. Och hur alla, det var ju människor från hela världen på något vis som satt och kollade på den matchen, jublade enormt mycket när denna Pepe fick rött kort och blev utvisad. Det var verkligen en signal som sa någonting om att det möjligtvis kan vara världens mest avskydda spelare. Kända avskydda spelare.
Varför det?
Men det är väl lätt att förstå att han är. Det är inte för att jag
avskyr
några spelare. Men alltså det är dels att han Att han filmar väldigt mycket och till att börja med, och att han samtidigt är en gris ibland och spelar väldigt fult mot spelare. Och liksom den, jag vet att du gillar den typen av spelare, men den variationen och hans uppsyn på något vis. Vad var vi någonstans?
Nej, men jag tycker ju så.
Nej, men Pepe. Du gillar ju honom.
Ja, jag tycker det är roligt att säga Pepe. Jag tycker han är lite dum ibland. Men det är så att alla avskyr honom. Är han i Portugal måste han vara ganska populär i alla fall.
Nej, jag sa inte att alla avskyr honom. Jag sa att han förmodligen är världens mest kända avskydda spelare just nu. Ja. Och det handlar väl mest om att han... Alltså han är ju väldigt bra, men han är inte superbra, så att det är klart att det finns många som tycker illa om Ronaldo eller Messi eller vem det nu kan vara, men det är ju många som beundrar dem för att vara extremt bra också. Ja. Så jag menar, här är det någon sorts kombination av att han både spelar extremt fult, gnäller väldigt mycket på andra spelare och dessutom filmar väldigt mycket. Och det är klart att den kombinationen, där har du ju ganska många parametrar att ta på för att folk ska tycka att det där är inte en spelare som jag gillar. Mm. Men finns ju de som gillar honom för att han är som han är också. Jag tror inte att Portugals förbundskapten gillar honom speciellt mycket efter den grejen han gjorde.
Nej, det är en annan sak. Det är fullständigt korkat, huvudlöst. Men ta en sån som Nigel de Jong i Holland. Han är, det är ju heller ingen spelare som precis hamnar på topplistan över de mest älskade i världen.
Men sen får man inte glömma det heller. Det finns ju säkert spelare som är både betydligt sämre och betydligt värre än Pepe. Men han spelar ju i ett lag som syns och hörs väldigt mycket och väldigt ofta. Och det är klart att det spelar in i liksom kändhetsgrad.
Det var vissa grejer här som jag kände då. Jag bara tänkte lite att Tyskland slog Portugal med 4-0 och Portugal verkar tröttkört och okej, för att de spelar med 10 man. Men tänk att Portugal var så fruktansvärt överlägsna Sverige i de där kvalmatcherna. Tänk om vi hade gått i VM och fått möta ett riktigt bra lag. Herregud. Alltså.
Ja, när jag skrev en tweet om det, att det kändes som att Tyskland ändå har lite bättre koll än på Portugal än vad vi hade i den här playoffen.
Ja, jag såg det.
Men nu var de ju bra också, väldigt, väldigt bra. Tyskland och Portugal tycker jag underpresterade ganska mycket. Men jag förstår precis vad du menar. Tänk om vi hade gått hit. Men skitsamma. Hade vi varit här så hade det varit...
Ja. Nej, jag menar inte så. Men jag menar, nej, ibland kan jag säga, vad har vi där att göra? Men det är klart, visst, det är klart man har alltid på ett mästerskap att göra.
Om man tar sig dit så har man det att göra. Och sen så får man se hur det blir. Ja. Det har ju varit mycket snack om Zlatan ändå, oavsett vilket. Faktiskt här också, och när jag har satt och såg Argentinas match på någon kanal, så var det ju väldigt kul som svensk att mitt i pausen där, ja, och i stort sett hela pausen, så visade de reklam och plötsligt dök Zlatans Volvo-reklam upp när han läste nationalsången på engelska.
Wow!
Ja. Och just den Volvo-reklamen, ganska, inte hela den långa versionen, en hyggligt lång version. Det var också lite coolt på något vis att den ändå funkar där. Och sen har ju vad jag har förstått var att är han väl i USA, han brukar väl vara där i Miami. Och röjt också, va? Det har blivit rubriker. Jag vet inte om du...
Nej, det har
inte i svenska tidningar, att han har någon amerikansk journalist som har jagat honom. Jaha. Och han har rutit till, för jag tror inte han gillar att bli störd på semester med fotbollsfrågor. Men han pratar fortfarande en hel del här om att det skulle vara intressant om han kom hit. För att han är extremt populär alltså. Även i ett sånt där stort fotbollsland som detta, där man har sina idoler överallt, så är det väldigt mycket Zlatan-snack. Om man nämner att man är från Sverige, så här var det, om man förnämnde att man var från Sverige, så sa de ju alltid ABBA, eller hur?
Ja.
Nu säger de Zlatan. I varje fall de som har fotbollskola, då har de ju här i det här landet.
Nej, jag var i... Vad fan var det vi var? Kamerun var jag en gång, och så sa man Sverige, och då sa de Ravelli.
Ja. Gick också igenom rutan på något vis.
Ja.
Du, nu är matchen slut här. Belgiens match, bara så du vet. Det blev 2-1 i Belgien. Du får väl en slutsignal här om en stund. Men
nu är det slut här också.
Ja, okej. Vad har du mer tänkt på när det har, vad har slagit dig därifrån?
Nej, vad har slagit mig är det som vi har talat om för filmningarna när du tog upp det nu liksom. Jag såg nu Belgien-matchen också. Det var någon argentin eller spelare från Algeriet som föll baklänges och höll sig för, ja du vet, hela ansiktet. Och när man ser sen reprisen från en annan vinkel så, alltså om han, Belgien träffar honom lite grann under halsen, men du vet, har de inte lärt sig att folk ser detta ju. Vi ser ju in i minsta detalj vad de gör. Vi ser ju precis vad det är som händer. Och att får man en litet, ett litet slag med handflatan på halsen så betyder inte det att man måste ta sig för näsan och rulla runt och skrika och känna.
Alltså, jag tror bara faktiskt att det är liksom en del av... Vad ska man säga, en del av vissa spelares och länders kultur att de, jo visst man ser väl och man gör ju bort sig, men det handlar om att vinna matcherna och tyvärr så är det så. Och vad man ska inte göra åt det, jag vet att det var en diskussion igår om Thomas Müller, igår då när det här spelades in, om Thomas Müller, om att han skulle bli straffad i efterhand för att han tog sig för ansiktet när han fick en hand i ansiktet där situationen med Pepe. Ja, det kan man ju såklart diskutera huruvida det var onödigt att läggas ner för att han fick en hand i ansiktet, men då får du, handlar det ju mer om, ska man då diskutera hur ont han fick eller inte fick? Förstår du vad jag menar? Han kan ju påstå att han har haft en ont, haft tandvärk eller vad som helst. Förstår du vad jag menar?
Just det,
det är en sak kan jag tycka om ingen rör dig överhuvudtaget och du faller och då är det ju svårt att få väldigt ont, eller om man tar sig för ansiktet och man får en boll på knät.
Det var en stor, stor artikel i någon av tidningarna om USAs fotbollsanslag där de hävdade att de filmar inte. Det ingår inte i amerikanens sätt att utöva idrott. Och det var lite svårt att vänja sig över det. Många av dem spelar ju i europeiska klubbar och är liksom alldeles handfallna över hur vissa eller många spelare filmar. Och det var några som uttalade sig, tv också. Oj.
Ja,
den
nej,
det
är grejen på gång. Ja, men jag
tror som någon sa det, så jag vet inte ens hur man skulle göra, hur man gör när man filmar, så att det är väl olika kulturer. Precis som jag vet inte om jag nämnde det förra gången, men Klinsmann, förbundskaptenen Jürgen Klinsmann i USA, har ju fått så otroligt mycket skit för att han i en intervju sa att det är löjligt att tro att USA skulle kunna vinna VM. Alltså det är, de läxar upp honom och säger, då har han inte förstått amerikanens själ och inte förstått hur en amerikan fungerar. Varför åker vi dit om vi inte tror vi kan vinna? Men jag fattar ju vad det är Klinsmann säger, att visst, vi kan ju vinna.
Ja.
Men att i förväg tror jag, visst, det här kommer vi klara lätt. Visst, det tycker jag också är det naivt att tro att de kommer göra det. Men visst kan det hända.
Ja. Det är möjligt att det kan hända, och det är också det som är lite charmigt med det här mästerskapet innan det liksom riktigt har satt sig. Det är att det finns, känns som att det finns liksom 3, 4, 5, 6, 7 olika, ja, säkert fler nationer som mycket väl kan ta sig till en final på något vis. Menar, några stora franska nationer, Brasilien, Argentina, säkert fler. Alltså det finns ju så många. Holland, Spanien, ja. Nu gick ju illa för Spanien där, och när det här sänds så kanske det har gått ännu sämre. Men det finns många, känns det som. Ja. Som skulle kunna ta sig väldigt, väldigt långt.
Ja. Jag blev väldigt, väldigt imponerad av Holland den första matchen. Det tyckte jag var väldigt starkt att vara.
Ja, och sen så kanske de förlorar nästa och sen, ja, sen är det plötsligt annorlunda. Du vet hur det tar tid innan det sätter sig på något vis. Man ska ju, det är väldigt sällan de som är bäst i början är bäst på slutet.
Ja, det kan man också.
Har du sett, jag vet att du imponerades också av de var tajta, men vilket lag var det som hade tajta tröjor? Jag såg att Alferiet hade också tajta tröjor.
Ja, vissa av dem såg jag då, men Uruguay, det var ju, alltså nu vet jag att du gillar inte att se filmer och sånt mer, men alltså någon gång på 90-talet när George Clooney spelade Batman, då blev det en jävla debatt om att helt plötsligt hade Batman sådana homoerotiska dräkter, alltså du vet, bröstvårtorna stod ut som kulor, och så var det när man såg Uruguay Light att Jesus Christ, fotboll är mer homoerotisk än vad de flesta låtsas om. Jag har aldrig sett så tajta tröjor sedan Henrik Rydström spelade i Kalmar.
Ja, och dessutom så var det väl så också att, vilket kanske var en anledning till att de hade tajta tröjor, att de hade sett till så att killarna hade skött sin gymträning.
Ja, du, det var imponerande. Det var som att se en Batman-film. Det var imponerande bröstkorg, om man säger så.
För att det är klart att om jag hade varit Uruguays landslagsman i Uruguay, hur det nu skulle gå till, jag har ingen aning om. Men om jag nu hade varit det, så hade jag kanske känt inför VM att ska jag spela de tajta tröjorna, då får jag nog, kan jag inte se ut som jag gör nu. Utan jag får nog jobba lite på gymmet. Jag håller med, det var en imponerande uppvisning. Så att man hade blivit lite halsgrej om man hade ställts mot dem.
Ja.
Nu hjälpte ju inte det.
Nej, det hjälpte inte alls. Det var en jävla enorm besvikelse. Men tröjorna var väldigt uppseendeväckande. Och det blev ju då när den där filmen gick upp med Clooney och vad heter han, Chris O'Donnell som Batman och Robin, så var det en enorm debatt i filmkretsar om vad är detta för någonting. Liksom. Ja.
Och, det var en... Du minns vad det kallades för den gången, va? Men The Batman.
Ja.
Det var väl bra.
Ja, okej. Men du, vad de gjorde där i den, det var ju att den regissören som tog över filmerna där, han satte ju också sådana suspensoar på dem, så det såg ut som om de hade paket som var typ 5-6 kilo tunga.
Jaha. Mm. Så kallade lunchboxes.
Ja, precis. Exakt, så hette det. Vem var det? Det var Lin for Chris.
Lin for Chris, ja. The Lunchbox. Mm. Här är det också så att på tal om kväder, det har blivit, jag vet inte om det är något sydamerikanskt kanske, men det är ju något sorts trend att det är nästan som en maskerad. Folk är utklädda, mexikanerna och brassarna här är ju liksom utklädda, de mest otroliga utstyrsla. Mm. Lite som det kan vara på det när man går på gallhopderby med hattar och annat. Mm. Och så har det varit på väldigt många matcher man har sett lirare, inte bara som den här peruanska tv-killen, utan man har sett lirare som går till matcherna i otroliga konstverk till kläder. Det är också lite roligt på något vis. Vi slipper ju de som var i Sydafrika, vad heter de? Vuvuzelorna, de slipper vi.
Men vad då skulle du, om du går på fotboll, du vet, för det var väl Jacques Verup skrev väl bok med det där, gå på match i en sån rockarjävel.
Ja.
Ja, men de sveper ofta över publiken i tv också liksom. Såna Hollandspelare, alltså vissa, de är utklädda till, ja, du vet, kvinnorna är utklädda som de skulle ut och mjölka och kom så här. Skulle du klä dig om du skulle gå och se Sverige? Hur skulle du klä dig då?
Nej! Alltså, jag skulle ju inte gå på maskerad överhuvudtaget.
Nej, inte jag heller.
Det är inte riktigt min grej.
Nej.
Så jag hade nog inte klätt mig så. Nej. Men jag kan tycka det är kul att se andra som gör det. De är ju väldigt glada. Det blir en del av the party liksom på något vis. Men nej, jag skulle inte... Ska nog inte klä ut mig så. Det skulle
men maskerad har blivit populärt igen, har jag förstått. Vår kollega, eller min kollega, för detta Carl Djurborg, han skickar ofta bilder till mig för att nu är jag på maskerad och han klär alltid ut sig till Fantomen. Du vet, en sån där Fantomen-mask.
Men är det sant?
Ja.
Ja, jag vet inte varför. Ja, jag hade ju varit osäker på att det var populärt att gå på maskerad igen, men...
Jo, det har nog blivit
det. Det är ju något för barn. Vad fan? Det är helt ärligt, Olsson. Maskerad. Det är barn. Det är för barn. Barn får gå på maskerad. Vuxna människor ska inte gå på maskerad.
Men det händer ju att folk gör detta. Det ser man överallt. Och välkommen till maskerad. Och...
Det borde förbjudas.
Ja,
helt
ja.
Ärligt, det borde fullständigt förbjudas. Det är barn som får klä ut sig, men det gör ju vuxna ändå ibland.
Ja.
Eller hur?
Ja. Nej, jag är inte...
Det är intressant med kläder, det vet du, Olsson.
Ja. Jo, jag vet det. En annan sak med det också, jag såg den här filmen nu, X-Men, som handlar om mutanter och det är en sån gamla seriefigur, men varför har de alltid så konstiga kläder? När det är såna, de är i framtiden. Vad händer med kostym och en t-shirt? De har alltid liksom, eller en hood eller vad som helst. I framtiden, då har de alltid det är några konstiga, jag vet inte vad det är konstiga saker som hänger över dem. Ibland ser ut som de går i klänningar och kjolar, män alltså. Hur gick det till, du som kan kläder?
Alltså jag fattar inte riktigt, vad är det, vilka har konstiga kläder?
I filmerna, om det är science fiction, de är framtiden någon gång. Ofta bor de i grottor också. Vad händer med städer och länder? De bor ofta i grottor i Tibet. Och så här, var får de mjölken ifrån? Var går de och handlar? Och så sitter de och har de konstiga, de ser ut som gamla riddare från förr, klädda i mycket udda kläder.
Ja. Nu talar ni på tal om udda kläder, så såg jag nu på bilderna inför den här Brasilien-matchen att det var bilder på tre svenska fans i tre Sverige-match-direktor. Ja. På tal om att klutsa. Nej, men det, science fiction är väl att det ska vara konstigt. Eller? Jag ser ju inte på sådana filmer, men jag vet inte varför. Bor de i grottor alltså?
Ja, men det gör de. Alltid så har det hänt något med världen. De bor i grottor och så, så är alltid väldigt övernat. Och i den här filmen så reser de i tiden också. Det gillar inte jag. Jag gillar inte när de reser i tiden. Från helt plötsligt, okej, nu ska vi skicka den tillbaka till 1973. Alltså skickas en tillbaka till 1973. Och ingen tycker han ser konstig ut, trots att han kommer från 50 år framåt. Och så lever han 1973. Så det är plötsligt så, hopp! Så är det 2000, som det är nu igen, så är det klart, och då lever de inte i grottor längre, för då har han gjort någonting 1973 som gör att världen inte gick under och så vidare.
Jag gillar jag kan inte förstå att du ens tittar på sådana filmer.
Nej,
jag hänger inte riktigt med, men det är också nej. Så att kläder och mode kommer ju alltid igen, det också, som du vet. Så att kommer man till 1973 så kanske man har kläder på sig som såg ut som de gjorde den 73, men kanske ett annorlunda material.
Nej. Ja, den de skickar tillbaka till 1973, det är ju The Wolfman, han som ser ut som en varg. Alltså, det är ju en annan sak. Men du, en mycket viktigare fråga på tal om kläder. Svart och vitt, är det färger? Min närstående sambo säger, svart och vitt är inte färger.
Jo, det är färger.
Ja, det säger jag också. Svart, vitt, ja. Nej, det är svart.
Nej, men det är ju väldigt enkelt. Alltså, kan du ta på, det är ju jätteenkelt att svara på. Finns det målarburkar med svart eller vit färg?
Ja.
Ja. Vad är det då?
Nej,
ja,
det är bra. Jag ska
det är färg. Det är väldigt enkelt att förklara det för henne. Det är färg.
Ja, bra.
Det börjar närma sig matchen här, så nu har det tömts lite på mediecentret, eller väldigt mycket. De är på väg ut och sätta sig på läktaren allihopa här.
Jag tycker du ska gå och göra det.
Jag ska faktiskt ta och göra det ute i värmen. Man håller sig här inne innan man går in i liksom den saunaväggen som väntar. Men det ska bli väldigt intressant och väldigt roligt. Och det var som vanligt en glädje att få prata med dig, Olsson, från ett annat hörn av världen.
Jag ska tänka på dig att när jag ser vad som händer om något av lagen gör mål, då ska jag veta att du har sett det 30 sekunder tidigare.
Ja, så är det ju. Det är blatt att se det. En kvart innan.
Han reser i tiden. Ja, men då är det bästa. Vi har inte talat om det, men Blatter, han trodde ju att man skulle spela fotboll på andra planeter inom en ganska snar framtid. Det har många haft väldigt roligt om. De skriver så här, okej, det verkar som att han redan är på en annan planet.
Ja.
Typ så.
Och han ska ha ett VM på Qatar, men det är väl till viss del en annan planet.
Ja, typ.
Sven Olsson, glöm inte att höra av till oss via Twitter @Ekvall eller att Mats Olsson är ny som ser för New York, och så får du göra någon ny
ny uppdatering på Spotify, podden 30. Mitt användarnamn är Matulsex, MATOLSEX. Och nästa vecka då är jag i Stockholm, då får vi lösa det på annat sätt.
Jaha, är du det?
Ja.
Ja, jäklar vad du reser. Men då får du se bilderna lite tidigare då, än för att de har lite annan rättighet.
Ja, de består om det är TV4 eller... därför titta på SVT är bättre, eftersom de har Hamren och förbundet har mixtrat. Okej.
Så fyra sekunder innan filmen. Ja, detsamma, Olsson. Då säger jag adios, amigo.
Hej.
Från Fortaleza. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.